Klara Fröberg, hur känns det? Idag är ju du alltså nu 40-plussare kan man säga.
Och nu när du sa sådär så lät det så här plussare.
Ja, men alltså, du har ju gått över den dagen du har fyllt 40, så då är du ju 40-plussare kan man säga.
Mm.
Jag har ju lite svårt att relatera, jag har ganska många år kvar dit, så att, jag menar, hur känns
det? Det är ju väldigt många år kvar för dig, Johanna.
Hur känns det?
Jo, men nu måste jag ju ändå säga att vi spelar in det här innan min födelsedag.
Så du får föreställa dig hur det känns?
Ja, men vi är ju precis, jag är ju idag 39 år och 363 dagar gammal.
Mm. Men okej, då så här då?
Och det känns ingenting...
Ingen skillnad.
Jag kanske kommer vakna upp här om några dagar och bara, nu vet jag.
Nej, men jag tänker så här, jag har ju en bild av, först har jag en bild av att när jag var typ 20, då tänkte jag så här 40, och herre min gud, det är ändå gammalt. Alltså då tänkte man ju bara så här, vad gör de här människorna ens ute på krogen? Så kunde jag tänka.
Ja, då är ju livet över.
Ja, 40 liksom, lite livet över. Och sen så tänker jag så här, ju närmare man kommer så här 30, 35, 40 och så här, så känner jag så här, gud, det är ju verkligen ingen, alltså det är ju ingen skillnad, och det är man inte så gammal. Jag anser ju mig själv och dig, för jag kategoriserar ändå dig och mig som samma åldersspann typ, som så här, vi är unga liksom föräldrar. Och så tänker jag så här, jag upplever att många har så här, innan 40 ska jag ha gjort det här. Det ska vara så här och jag ska ha kommit hit med min träning. Eller man har byggt upp sin så här 40 år på någon typ av så här lista som man ska ha gjort innan. Checkat av liksom. Har du det?
Jag tror jag kände mer så när jag fyllde 30. Men jag har faktiskt en sån grej som jag har haft hela mitt liv. Som en lite så här ursäkt till varför jag inte har gjort det. För att jag alltid har sagt att jag ska göra det när jag fyller 40. För då har jag mer livserfarenhet. Men nu, jag tror att en del av min mognad är att jag inte bryr mig lika mycket om det. Men det är att jag ska skriva en roman.
Ah, en roman.
Ja, och det är någonting som, när jag, alltså det var min första, så här, när jag var barn. Vad ska du bli när du blir stor? Jag har alltid varit författare. Och sen så blev det ju att jag jobbade med att skriva film i ett par år. Så jag kan väl checka av det lite grann på så sätt. Och har publicerat noveller och texter och alla möjliga. Sådär. Men en roman, och då har jag alltid tänkt att såhär, det är ingen mening att skriva något sånt innan 40. För att jag har aldrig velat skriva något sånt när jag var 20 och söp runt. Det gjorde jag som film istället.
Okej, okay. Ja, men du vill att det ska liksom finnas någon annan handling än inte såhär livet om Klara?
Nej, inte såhär några veckor på sommaren när jag dumpade min kille, typ inget sånt.
Men annars finns det ju ganska, så här, jag tänker att det finns en historia i ditt liv.
Ja, men jag tänker också det. Och jag har en historia som jag har liksom i min låda. Men,
så vem vet, den kanske kommer. Men det kanske får ta den innan 50 annars då.
Jag får skjuta upp
det. Du har ju 10 år till på dig. Du har ju också börjat med ett skal på en bok.
Ja, just det.
Sluta hålla på, eller?
Ja, just det. Sluta hålla på boken.
Så det kanske blir den som blir romanen. Fast det blir ingen roman. Det blir mer än 5 vägledande...
Ja, det är faktiskt typ 12 kapitel, Johanna.
Mm.
Om hur man, boken om att sluta hålla på.
Ja.
Den tycker jag verkligen vi borde göra. Vi har ju faktiskt gjort en rumpbok också.
Ja, det har vi gjort.
Så att vi,
inte så mycket till roman dock.
Vi kan checka av många saker på listan. Men i din fråga så känner jag att det känns väldigt skönt att vara på en plats i livet där jag känner att jag inte behöver checka av massa saker för att jag har någon slags födelsedag. För att i samhällssituationen i stort och i livet i stort så är sånt där är oftast väldigt så här, det låter bara stressigt tycker jag. Jag känner snarare att det som är skönt med att fylla 40 för mig är att jag känner mig väldigt chill med väldigt mycket. Och som du sa innan, att vi är unga och sådär. Det inser jag ju väldigt ofta att vi inte är. Till exempel att nu när jag liksom jobbar ihop med millennials och sådana. Och man liksom förklarar vad spara-symbolen på en datatangentbord betyder. Alltså att det är en diskett. Vad är en diskett liksom? Sådana där saker.
Ja.
Men däremot så blev jag var ganska ung när jag fick barn. Och i det liksom, community där jag bor, som är mellanchefsgettot, Stockholms vitaste stadsdel, Hammarby sjöstad. Här är jag fortfarande en ung förälder, för att det är väldigt många här som är så här karriärister som har fått barn efter 40 och så. Så jag känner mig ofta fortfarande, och alltså, hur känner man sig som sin ålder? Jag tror att jag känner mig ju alltid, jag har alltid känt mig väldigt så här tonårsaktig i många sammanhang, och aldrig känt mig hemma i så här karriärsammanhang eller känt mig hemma i liksom vuxensammanhang, och aldrig varit intresserad av att sitta på sina middagar och prata om bostadslån och inte vet jag, semestrar och sånt där. Men det är, och det är en sak som är skön med att vara 40. För nu är jag på en plats där jag kan vara så här är jag. Jag går omkring i träningsoverall och lyssnar på svensk hiphop på jobbet och har diskvattensfärgat hår. Alltså det, och det tycker jag, det är en sak som är väldigt skön tycker jag, med att vara äldre, för min del i alla fall. Och jag tror att det kan handla om någon slags livserfarenhet som har kokat ner i någon slags chill. Men det kan också bero på självkänsla och sådana saker. Att vara, att inte behöva utmåla sig för någonting som man inte är. För det känner jag att jag har gjort mycket som ung vuxen i mitt liv. Du vet, så här, jag har varit på möten där jag har känt att jag måste liksom låtsas som att jag kan någonting som jag inte kan, eller befinna mig i sammanhang där jag är en, där jag liksom är en kameleont på många sätt. Det tycker jag är skönt. Känner du igen det?
Ja, verkligen. Alltså, men jag tänker att du har hittat hem. Du, ett 40-åriga Klara älskar sig själv lite mer än typ 30-åriga Klara.
Ja, verkligen. Och sen tycker jag att livet är så skönt nu på det sättet, på många sätt. Alltså, vissa säger ju så här att de saknar de där somrarna efter gymnasiet när allt var så här oseriöst och man bara, alltså så här, jag kan bara tänka tillbaka på många år när jag var ung. Det låter sig sjukt att säga att när jag var ung som ångest, eller så här, jag vill verkligen inte tillbaka till någon sån tid. Alltså det var ju bara jättestressigt, och en känsla som jag hade mycket när jag var liksom, ja men verkligen från tonåring och sen, ja men fram tills att jag fick barn kanske ungefär, fram tills att jag var typ 25, så var det ju väldigt mycket det här att allting var så akut hela tiden. Och det var så här, om man missade det där, då var det ju ofta den känslan kunde jag känna i mitt liv då, att så här, jag får inte missa det och jag får inte missa det, och om jag missar den där grejen så är det katastrof. Sånt har jag aldrig längre. Jag är nästan lite orolig för mig själv ibland nu för tiden, att jag är så här, ingenting spelar ju någon roll. Alltså, men nu är jag också inne i det här covid-grejen. Och det är ju många som lyssnar på det här också, och det är säkert du också. Och skämtade med en kompis häromdagen om att nu är man mer så här, titta vilken fin tomat. Så här. Och så här, vad fint väder det var idag. Ja. Och alltså de här små sakerna, så det var, alltså verkligen är en boomer på alla sätt, en pensionär som bara, på tisdag ska jag kanske gå till banken. Och så
här. Ja. Nej, men, ja, det är ju... Ja. Det är lite märkligt fortfarande, som sagt. Mm. Det kommer det att vara ett tag till. Så det blir ju lite, ja, det är väl lite speciellt liksom i hela den här just som är nu. Men jag tänkte på, för nu har vi pratat en del till om sluta hålla på. Vi gör ju alltid det. Men det dyker ju, jag skulle ändå säga att ganska ofta sluta hålla på frågor kommer ju till oss.
Mm.
I olika former. Och jag tänker så här, nu vet jag inte om det här, nu blev det här lite ett Klara avsnitt, men det tycker jag faktiskt är helt rätt, att ägna ett helt avsnitt åt Klara ska vi göra idag, tror jag.
Nej då.
Men jo, lite, för att du, men det, jag tänkte på en sak, typ när tänker du att du slutade hålla på? Vad var det för vändning i ditt liv som gjorde att du slutade hålla på?
Alltså det är ju sluta hålla på är ju, har ju varit i olika plan av livet, och jag kan känna att den del som jag senast kan titta tillbaka på att jag höll på, det var nog den fasen när jag hade fått barn. När jag, då fick jag dels en liten så här livskris i typ, vem är jag? I relation till, jag var i ett kompisgäng då när jag fick barn från början, där jag var först. Jag har varit först i många sammanhang med att få barn och sådär. Och då fick jag liksom en livskris i så här, nu kan jag inte leva på som förut. Alltså den. Men sen också den här lite så här, vem är jag i jobbmässigt, och är jag en mamma, och betyder det här att allt är tråkigt? Och då gjorde jag en film bland annat, kommer jag ihåg. När jag var föräldraledig första gången så fick jag så här livskris, jag måste göra något kreativt. Så jag drog ihop och gjorde en novellfilm som finns på YouTube om någon vill se den. Den heter Jag kom tvåa. Men då också, om man tittar på träning, den här podden handlar ju ändå om träning, då hade jag också en så här hålla på fas med just träning, för att då var jag väldigt fokuserad på så här, komma tillbaka i kroppen efter en graviditet. Mm. Och då hade jag ju väldigt dålig kunskap om träning. För nu pratar vi ju, det här är ju länge sedan, min yngsta dotter fyller ju 9 snart. Så då höll jag ju på väldigt mycket med så här konditionsträning för att komma tillbaka till någon slags kropp. Och jag visade ju dig för ett tag sedan, Johanna, en så här bild på mig själv efter förlossning när Ines hade fötts, när jag var 32. Och det syns inte ens att jag har fått barn. Men jag har ju inga muskler som är synliga eller någonting på kroppen.
Nej, du är totalt konkav.
Ja, jag var ju jättesmal. Och
du
tänkte
då att
ja.
Du skulle komma tillbaka i någon typ av form genom att konditionsträna.
Ja, och det kan jag ju tänka så här, herregud. Och vad jag höll på så här, ja, men så här gick på löpande i lutning och gjorde så här intervaller och gjorde så här burpees. Det var ju då vi lärde känna varandra.
Mm.
Och bara körde så här, sån typ av träning som jag absolut inte rekommenderar någon av de mammor som jag träffar idag att träna. För att jag behövde ju bygga upp kroppen. Liksom. Jag, och jag minns ju också hela tiden den där känslan av att det var svinjobbigt. För Ines var öronbarn också och sov jättedåligt. Och jag sov liksom nästan ingenting. Och så försökte jag liksom hålla på. Och då höll jag på med maten också. Och det var ju då hela den här trenden kom som fortfarande håller på, som verkligen är hålla på med så här, typ ät bananpannkaka istället för en macka och sånt där. Och jag minns att jag liksom bara kände mig ju svag. Och det satte ju sig jättemycket också i självkänslan i vem jag var och så här. För jag kände mig aldrig power liksom. Det var ju så hela styrkebyrån startade, att när jag fattade skivstångsgrejen så var det ju som en aha-upplevelse liksom. Och det är väl, så det är det jag kan tänka tillbaka på senast, att så här, att jag höll på. Samtidigt också så var ju du och jag i en fas där vi också hade så här karriärsjobb. Och både du och jag var superstressade och hade så här jättesmå barn hemma. Jag började jobba när Ines var 3 månader, 50%, och var konsult.
Mm.
Alltså, och det var ju bara så här kaos. Och jag minns liksom hur allting var så här, var jag en, om jag cyklade, vi var också en sån person då som cyklade, eller vet du, jag kommer ihåg att jag transportlöpte ju också till jobbet ofta, så allting skulle vara så här effektivt.
Mm, jag fattar.
All tid skulle vara så här effektiv, och jag hade ju ingen tid, för man har ju ingen tid när man har liksom en bebis och en 3-åring. Och då kan jag bara tänka så här, men lilla Klara, alltså så här, varför var det ingen som bara, jag hade ju behövt en Johanna Barvelid PT coach då som bara, nu tar vi och lugnar ner lite det här.
Grejen är att jag tänker också att i ett sånt läge man måste någonstans ändå komma till den insikten själv. För även om någon hade sagt till dig så hade du bara så här, ja ja, och så hade du typ viftat bort det. För det är väl lite det som blir många som, som ställer frågor eller som är väldigt i det här håller på hela tiden. Man har så svårt att se vad man ska rensa bort eller vad man ska ändra på. För jag kan verkligen relatera det där till jobbet. Ibland så tänker jag så här, gud, jag skulle tycka att det var intressant att ha samma tjänst som jag hade på det jobbet idag.
Mm.
Och se om jag skulle agera annorlunda. För att nu kan jag också bli så här, precis som du säger, att man är lite så här, men hur viktigt är det där? Du får väl vänta. Eller att man är mycket, idag är jag mycket bättre på att säga, och det har ju du och jag jättebra i, det har vi alltid haft. Vi har ändå haft lite olika delar av jobb. Vi har haft både PR och event och så här, där vi har haft deadlines och så vidare. Att vi är väldigt mycket bättre idag på att säga så här, okej, när ska det vara klart?
Mm.
Jag kommer ihåg en sån typisk grej som jag gjorde hela tiden då var så här, okej, men jag fixar det till imorgon. Istället för att bara, när ska det vara klart?
Mm.
Och sen så, ja, det ska vara klart om 2 veckor. Jaha, då behöver inte jag göra det nu.
Mm.
Alltså just det här att man har blivit lite mer så här, vad är viktigt, vad behöver jag göra nu och vad kan jag göra imorgon och vad behöver jag inte alls stressa med.
Mm.
Och där är ju vi ganska bra på att påminna varandra när vi har ett kanske hektiskt i att du har barnen hemma och det är fullt med aktiviteter, eller jag har mycket att, men vänta, det där har ju vi faktiskt ingen stress i, vi kan lika gärna släppa det om 3 veckor i värsta fall.
Mm.
Alltså livet ändå måste någonstans gå, vara nummer ett. Och jag vet att jag kommer ihåg att jag alltid var så här till Anta, men jag kan inte vabba, det går inte nu, det är helt omöjligt. Det var oftast min så här kommentar, eller jag ska bara göra det här, sen kan jag ta det.
Mm.
Och det är ju så här helt, hur, det fattar jag inte hur man orkade hålla på med, men jag undrar om det är att man, jag har blivit slöare idag, eller om det är så att man faktiskt har lärt sig att allting är inte nu.
Nej, och det är bara ett jobb, och det är liksom så här, då är det ju något fel på den arbetsmiljön också, om det är så att ingen annan kan göra det här om man är sjuk.
Mm.
Också. Visst kan det ju vara så här, det har ju aldrig hänt oss, peppar peppar, att någon av oss blir kräksjuk när vi ska ha en helg i Göteborg till exempel.
Nej, peppar peppar oss inte sådär.
Men det kan, sånt kan ju faktiskt hända. Ja. Och då är det lite jobbigt, för det är ganska upphängt på dig och mig liksom. Men det är ju en fruktansvärd känsla att sitta och känna så på ett kontor för en så här rapport som ska lämnas in eller någonting. Alltså, vad är det värsta som kan hända liksom? Det måste ju finnas utrymme för sådana saker. Och det tycker jag är jäkligt skönt med att vara äldre. Att vara lite mer lugn på det sättet.
Mm.
Men om jag tittar liksom träningsmässigt tillbaka där jag var då, så hade jag, det var ju nog första gången, för du har ju haft en idrottskarriär bakom dig. Ja. Jag, det har ju definitivt inte jag, även om jag alltid har varit en motionär. Men efter att jag fick barn så var det första gången jag hade någon slags så här mål med min träning. Och det var ju att jag ville då få tillbaka den här kroppen som jag egentligen tror att jag inte hade haft innan heller. Men jag vill liksom ha det. Och innan det så hade jag bara liksom, ja men just så här, tränat för att jag skulle det. För att man skulle det, herregud. Och det, jag är liksom en före detta karriär som så här aerobics-människa, det kan man ju inte tro. Men alltid liksom rört på mig på det sättet. Men prestationsinriktad träning som jag ägnat mig sen åt de senaste åren har ju gett mig ett lugn i träning på ett helt annat sätt än jag hade innan. För att det finns en plan hela tiden att följa. Att man öppnar en bok och så kör man efter den manualen. Men hur tränade du när du var liksom 20, Johanna? När du slutade med hockey?
Alltså jag har ju alltid varit en gymperson. Eftersom i hockeyn så var ju fysen ändå ganska, i alla fall när jag började, kanske på gymnasiet, så var det ju ändå baserat på att vi hade fys på gym. Och då tränade jag ju väldigt ofta med killarna i de lagen. Så att jag hängde ju på deras liksom, hockeybomba och hockeyböjda och sådär.
Mm.
Så jag har nog alltid varit på gym. Men jag vet att när jag slutade med hockeyn så fick jag en ganska så stor träningskris. Och jag tror så här, identitetskris. För mig var det nog lite så här, eftersom jag... Det blev lite så här hockey-Johanna. Det var så stor del av mig, hockey-Johanna. Så när jag väl slutade så var det, nog, var det lite så här, vem är jag om jag inte är hockey-Johanna? Men då började jag träna på gym. Men sen så har jag också, det var ju, då körde jag ju på så här satsgym. När jag flyttade till Stockholm så var det ju liksom boxning och mycket grupppass var ju ändå det som var liksom hett ju. Alltså jag körde också jag kommer ihåg att jag gick på någon så här step, det kan man inte tro, men jag hade en kompis till mig, hon ville gå på step och jag ville gå på boxning, så då körde vi hon gick på boxning med mig och jag gick på step med henne tror jag, så vi körde typ alltid de där två passen. Men så jag har också faktiskt gått på sånt, men jag var helt värdelös på det, men jag gjorde det för att vi ville träna ihop. Men sen har ju alltid gym varit en grej. Men däremot så har jag också haft... Jag skulle säga att det har ju med kunskapen att göra. Jag skulle så gärna vilja ha den här kunskapen när jag var mitt liksom, Johanna, hockey-Johanna.
Mm.
För det är jag helt säker på att det hade genererat så mycket bättre resultat på jättemånga plan. Mm. Om det fanns någon som var liksom kunskapen, träning. Och det, så att det är klart att den kunskapen har jag ju inte besuttit. Den kunskapen fick jag ju egentligen i senare år när du och jag började läsa träning och de bitarna. Men så jag har ju också kört så här extremt mycket högintensiv träning.
Mållösa pass egentligen.
Ja, alltså, tränade plock i pinnträning. Det fast, ja. Alltså, det kallar, liksom, tänk dig så här, du bara tar en pinne och så rör det sig eller
ett
inte.
Ett roligt
liksom.
Pass. Så var det ju. Vad ska vi köra för pass idag? Ja, men jag såg det här passet på den
lite
här
så.
Bloggen.
Och grejen är att det är ju egentligen inget fel, men det blir ju fel när man börjar förvänta sig resultat av plock-i-pinn-träning.
Mm.
Alltså det går inte. Och sen just det där som du sa, det här man alltid kände sig lite sliten. Jag hade sällan, det var ju också mina småbarnsår. Jag vet, när jag fick barn så var jag också så här extremt fokuserad på att komma tillbaka i form. Det vilket jag hatar idag.
Mm.
Alltså om jag träffar någon person som idag som har fått barn så är jag så väldigt noga med att det handlar liksom om så många olika saker. Att sluta prata om komma tillbaka i form utan att prata om att bygga upp en styrka för den här personen för att klara av den vardagen man har.
Mm.
För att hela tiden det här komma tillbaka i form, det blir så himla fel tycker jag, och det blir så negativ klang. Och för mig har träningen under nästan alla mina småbarnsår, om man räknar bort Ludde, för där måste jag ändå säga att där hade jag kunskapen och där var det helt annorlunda, så var jag extremt, så var träningen något ganska negativt, även om jag alltid så här sagt att jag gillar att träna och jag älskar att träna och träning är så stor del i mitt liv, så var det en väldigt negativ del, alltså den var mer en
stress.
Negativ stress, för att det handlade om kilo på vågen och det handlade om att komma tillbaka till någon typ av kropp, och det roligaste är att den kroppen jag förväntade mig få tillbaka hela tiden vart den var hela tiden steget tuffare. Alltså när jag väl landade i det som jag från början hade tänkt, så var jag ändå inte nöjd. Och det är där som jag tror att för mig har träning förändrats i den. Idag handlar det om så mycket mer vad min kropp klarar av. Och inte ett dugg vad liksom hur den ser ut. Utan att det handlar om att om jag är stark och gör liksom det jag vill och följer det här, då mår jag bra. För då tycker jag att min kropp också är snygg. För att jag tycker att min kropp är snygg. För att jag vill ha muskler och det är det jag tränar för. Men just det här att det negativa jagandet i någon typ av idealkropp, som jag ändå inte blev nöjd med. Och när jag tittar tillbaka på bilder, jag vet jag gjorde ett inlägg för ett tag sedan om det också, och tittar på den kroppen som jag tyckte inte var ens färdig i det här idealet, innan jag höll på liksom på att banga ner totalt och bli liksom helt, liksom, jag vet inte vad jag ska säga, det var verkligen under isen energimässigt och allting. När jag tittar på den kroppen idag så tycker jag att det är helt sjukt att jag ens kunde tänka att jag skulle någonstans längre än det. Så att just att mitt fokus har förändrats, och det är jag väldigt glad över att det har gjort, från den här där träningen mer har varit något negativt och inte straff för riktigt, men ändå negativt, och till att ha blivit någonting som faktiskt är så här, blir den inte av en dag så går jag inte och grämer mig för det. Jag behöver inte träna igen, och jag vet att det finns en plan som jag har och den är långsiktig och jag vill bli starkare. Och då kan jag också vara lugn i det, och jag kan känna så här, jag har heller ingen stress i att jag måste göra vissa andra saker. Och jag hamnar oftast i de diskussionerna med många av både kunder men också privat människor som man träffar och pratar om träning, att många har ju väldigt svårt, tror jag, att landa i det här, sluta hålla på, för att man vill så mycket. Och att man kanske inte riktigt vet vad det är som är det som man faktiskt mår bra av. Och då blir det lite att man jagar lite överallt, så man vill gärna bli starkare fast man gör det här och det här också. Så i liksom temat sluta hålla på, så skulle jag nog säga att just min träning har förändrats med att den idag är en boost. Och jag kan välja bort den om jag känner att jag inte har energi eller vill. Medan då var det så här, var jag sliten, då var det snarare lägg till ett pass. Kom igen, skärp dig, vad håller du på med? Alltså, pallar du inte ens lite träning?
Träningen som blir av är liksom den viktiga träningen.
Ja, och jag tror att så här, jag måste någonstans, jag har nog också kommit till insikt i den satsning som jag har gjort nu, för jag har ju ändå gjort en satsning där jag skulle ha gjort mitt andra SM, och där jag också, och det är du varit väldigt duktig på att påminna mig om, och där kan jag glömma bort mig. Jag ska inte säga att jag är perfekt på det här på något sätt, men att jag kan glömma bort mig, att jag vill liksom, jag kanske ska addera lite mer träning, jag kanske ska göra lite mer för att jag vill bli ännu starkare, och jag vill lyfta som de där. När jag tävlade i SM för ett år sedan ungefär, mindre än ett år sedan, då, om jag tittar på dem jag tävlar emot och de som kommer liksom på placeringarna över mig och även typ i min grupp, så är det inte jättemånga trebarnsmammor, alltså, som är 37
år. Är det någon?
Nej, jag tror de flesta är ju yngre utan barn.
Liksom. De är ju runt 23-25 år gamla, ja, som många. Du tävlar emot.
Ja, och då måste jag någonstans också relatera det till, och där tror jag att jag...
Som inte har ett eget företag, jobbar heltid, är idrottstränare för barn... Alltså den prestationen som du har gjort är ju helt fantastisk på det, när man ser det på det sättet. Men också så tycker jag att det är jävligt coolt att tänka på att jag upplever ju dig som mer chill än någonsin i din träning, och du ändå tävlar på den nivån. Förstår du vad jag menar?
Ja,
det blir väldigt intressant i att se, om man jämför med den tiden du hade kanske haft att lägga på ett SM i styrkelyft när du var 25, så hade du kanske ändå haft en mycket mer negativ resa i det.
Ja, men jag tror att just de bitarna, att jag har blivit mycket mer, att man har en annan inställning och är lugnare och kan känna så här, idag kan jag välja bort ett pass, för jag vet att i det stora hela så kommer det kommer inte göra mig starkare om jag är sliten eller trött eller om jag inte mår bra eller om jag vill prioritera och göra någonting annat. Sen är det ju så att om jag vill prestera någonting, så vet jag också att jag som person kommer göra det jag kan för att prestera det jag vill. Och sen får det räcka så långt det kan, men jag kommer ju aldrig stå och säga så här, ja, jag hade kunnat gjort mer, utan där jag är, då har jag gjort det jag vill och av den kapacitet och möjlighet jag har. Men som du säger, jag tror inte att jag som 20-åring hade varit en smartare styrkelyftare eller en starkare på det sättet av anledning att då var det mycket annat i livet som jag inte kanske var riktigt lika klok till som idag.
Nej.
Jag är ju liksom, när det gäller till exempel kosten, alltså min mat och det, så är jag ju mycket mer, idag är jag ju verkligen så här, jag är i och för sig sjukt, många skulle säga att jag är så jävla tråkig, men det är väl liksom, jag är så här mer fokad på att så här, ge mig energi. Alltså mat för mig är ju verkligen så här, ät och må bra, typ. Lev, typ. Du ska kunna göra det. Det som jag måste göra i livet, det måste jag palla. Och den, jag är inte så, lägger inte så mycket värdering i det. Och det skulle jag säga att där var jag nog inte lika chill under yngre år. Och där har jag varit mycket mer, ja, men mycket mer hålla på. Och liksom varit i så här perioder där man inte kan äta det ena eller andra för att det inte är bra och så vidare. Och jag var nog mycket mer så här känsligare för vad alla sa i liksom så här, nu ska man göra så här, nu ska man inte göra så här. Men det hänger också ihop, anser jag, med kunskap. Att idag kan jag också ha en helt annan källkritiskt tänk. Och jag kan också vara lite mer så här, men kom igen.
Mm.
Så det är klart att det är så här lätt att säga så här, vad si eller vad så, men absolut.
Ja, men det är ju det. Jag tänker också att om man lyssnar på oss när vi pratar nu och så är man typ 25, så låter det lite så här löjligt nästan, typ att vi är lite så här Dalai Lama-aktiga som bara, det, allt har sin tid och det finns ett perspektiv och man kan ta det lugnt och så här, men man måste ju gått igenom vissa grejer med sig själv tills man kan hamna där.
Ja.
Och det är ju inte så lätt. Och jag menar, jag träffar ju ofta 40-åringar, 40-plussare.
Som du är.
Som är superstressade över massa saker som de känner att de måste av olika anledningar. Och det är väl bara det. Jag kan känna bara att det är så skönt att inte vara så. Och det vet jag var en grej som Marcus sa när vi träffades, när vi blev tillsammans. Att han sa så här, det är så skönt med dig att du är klar med dig själv. Och jag, det är aldrig någon som har beskrivit mig så förut. Och jag på många plan är absolut inte klar med mig själv. Jag har massa issues som jag liksom tampas med mig själv och så vidare. Jag ska bara stänga av ljudet. Jag har så långt lösenord på den här inloggningen.
Klara stänger bara av ljudet på sin dator, men hon ska bara genom 4 säkerhetsväggar så, först. Ja. Så. Nej, men det är klart.
Nej, men
man,
jag känner inte att jag är klar med mig själv på alla plan, absolut inte, men däremot klar med mig själv med såna saker som att så här, jag har inget så här behov av att till exempel då i min relation att den ska förändra mig på något sätt, eller att han ska förändra mig på något sätt, eller att han bär mig, eller att han gör mig hel, eller att utan så här, så här är jag. Och jag är såklart inte förändringsobenägen, eller vad man säger. Men jag har inte massa stress med vad relationen ska göra för mig. Och så här, och på det sättet är jag väl klar.
Mm. Det är ändå skönt ju.
Det är jätteskönt. Jag tror att jag är på en plats där jag för första gången har en väldigt berikande relation. Eller jag ska inte säga att jag inte haft berikande relationer förut. Det vore jättetaskigt att säga också. Men en relation som bara berikar, för att jag när jag gick in i den kände också att jag kan också vara ensam.
Ja.
För jag kan vara med mig själv. Och jag är mig själv. Och jag behöver inte någon annan för att den ska liksom göra mig till en bättre person, eller att jag ska må bättre, eller att det kommer bli bättre, utan jag var ju inställd när vi träffades på att jag skulle vara själv, och det kändes fine, och det är också en sån här jätteskön känsla. Men det är också lite bortskämt att prata om det, för att jag vet att det är jättemånga människor idag som lider av att vara singel och inte ha någon och så vidare. Och jag har ju så här, jag har ploppat ut mina barn och gjort min karriär och så här. Så jag behöver liksom inte känna att jag måste jaga det i någonting. Men jag kände också, många människor är ju så här, kan absolut inte tänka sig att vara själv. Och jag har ändå ett distansförhållande också. Där vi just nu typ aldrig kan ses på grund av corona. Men, och det är fine liksom. Och det är jätteskönt. Det skulle vara en så här enorm stress skulle jag känna. Om jag skulle vara en så här plats där jag kände att det måste finnas någon så här plan med min relation, att vi måste flytta ihop, vi måste skaffa hus, vi måste ha ett gemensamt konto och bla 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 bla, allt det där. Det är också, kan rekommendera att fylla 40 på det sättet.
Jag tänkte verkligen på det här när du sa så här, att om det är några som är yngre och lyssnar på det här så kommer de bara, men herregud vad gamla de låter.
Ja.
Men alltså, det är ändå skönt att veta att vi har någonstans har gått igenom det där också. Vi har inte varit så här i hela vårt liv.
Nej.
Verkligen inte. När vi sågs, då var ju du och jag två kaosmoln.
Ja.
Alltså på olika plan kaos liksom.
Ja,
men någonstans så har vi väl i alla fall det som är väldigt positivt tror jag i vår relation.
Ja.
Så länge som vi har känt varandra. Att vi har, dels så har vi alltid haft våra, jag ska säga kaos låter så onödigt, men våra tuffare perioder har oftast legat isär. Så de har inte varit samtidigt. Det är en så här väldigt positiv grej. Att alltid ha en människa som kan liksom dra lite eller putta när det behövs.
Mm.
Och sen så att vi också någonstans så här, vi har ju också valt båda två att få ha det bekvämare.
Ja.
Men vi har ju också valt båda två att kanske också inte ha de karriärer som vi kunde ha. Eller liksom om vi hade tänkt att karriären var det vi ville ha. Alltså vi, man måste ju oftast i det här välja bort någonting.
Mm.
Alltså det är klart att ja, det är alltid kul att ha pengar. Men ingen av du och jag drivs ju av något kapitalgrej.
Nej.
Alltså vi är ju båda väldigt så här, vi drivs ju över att det ska kännas bra och på gott och ont.
Ja, verkligen. Och jag har ju många gånger förbannat det och tänkt att det är ont för min egen del. Att så här, när ska jag växa upp? Och så här, men med liksom klimatmålen som finns internationellt nu och så, här, så känns det ändå ganska skönt. För med den där ekonomin som många av dem som vi träffar, för det är ändå folk som köper träning har ju den ekonomin, så kommer det ju mycket så här, dyra resor, alltså livsstilen förändras ju också. Och det är väldigt skönt tycker jag, till exempel nu under den här covid-lockdown. Där både du och jag har ju också fått en förändring av inkomst kan man säga, kring våra företag och sådär. Så är det ju skönt att inte ha en sån livsstil som kräver massor. Det tyckte jag också var jätteskönt när jag separerade. Att inte vara en sån här person som av ekonomiska skäl känner att man är fast i en relation på grund av att det är så här, att man har så dyra. För många, så ju mer pengar folk tjänar, ju mer utgifter skaffar de i sig. Och ibland kan jag, alltså jag är också så här, jag är ingen perfekt person. Jag kan också känna ibland så här, gud, alla mina barn som växer upp med de här kompisarna i det här området som åker på sina utlandsresor 3 gånger per år med föräldrarna och sånt där. Och har massa bilar och allt sånt där. Men det är väldigt skönt att veta att man kan klara sig utan det också. Och bara så här, ja, alltså jag skäms inte för det. Vad ska jag mer tillägga om mitt 40-plus-liv?
Om när man undrar nu hur det är att vara 40 så har vi kommit fram till att det är ganska bra.
Ja, men verkligen.
Jag längtar lite till de här. Jag har ju då 3 år kvar, Klara, så det är inte så att jag har några mängder av år kvar. Man kan nästan säga att det är sådär. Det enda som är skillnaden för mig när jag fyller 40 är att jag kan tävla i master.
Ja, just det.
Du, för, apropå det, just det, det kommer jag på nu. Det har jag nästan glömt bort. Klara i 3K.
Ja,
vi vill se Klara i trikå är ju nya hashtaggen från Lisa Heller.
Ja, just det. Ja, men alltså jag tror ju att jag är ganska snygg i trikå.
Det tror jag definitivt.
Men träningsmässigt så går det inte så bra för mig just nu. På grund av anledning. Jag är väldigt omotiverad och har så pass mycket kunskap att jag vet vad det beror på och jag har inget mål och någonting, så att jag vet inte, Johanna.
Nej, men du är lite omotiverad just nu och det är därför vi har lyft den här vi vill se Klara i trikå.
Ja.
Hashtaggen. Men
vänta alltså, nu, varför skulle du kunna tävla i master när du var 40 men inte jag?
Du kan tävla i master.
Okej.
Det är inte det. Det var bara det att det är den skillnaden för mig i mitt träning och tävlande. Ja. Att då kan jag, om jag vill, flytta upp till master.
Ja, men jag tycker du ska tävla i crossfit när du fyller 40.
Ja. Jag kanske ska byta
bana. De har väl också master från 40, tror jag.
Jag har ingen aning när den är.
Nej.
Men alltså, vad heter det? Jag tänkte med det här med träningsmotivationen.
Ja.
Jag tror att folk tycker att det är skönt att höra det, Klara. Att lite, att du har träningsvacka. För annars så skulle du låta lite för perfekt just nu.
Just det, ja just det.
Ja men du är ju så här, du bara, alltså jag är 40, alltså jag har kommit till insikt i mitt liv, jag har en bra relation, jag har
bra sexliv.
Allt det, förutom just nu då när ni inte ses kanske, men jag undrar, ni kanske har någon typ av digitalt sexliv.
Vi är ganska bra på det digitala faktiskt.
Ja, okej, nu pratar vi inte mer om det. Men, men jag tänker att så här, det låter ju också väldigt så här, allting är så topp när man fyller 40, vilket är härligt.
Mm.
Men då tänkte jag att kan vi prata lite om din träning?
Nej men usch. Ja.
Nej, men jag tänkte inte så att vi ska prata om din träning, men just där, om vi relaterar till det vi ändå pratat om någonstans, för jag tänker så här, drivkrafter och mål och sånt och varför man gör saker, om det ändå det här avsnittet handlar om det, typ har hamnat i nu har vi pratat jättemycket om ditt 40-åriga liv typ. Men jag tänker att skillnaden idag när du inte har en motivation, att det är någonstans så har du kunskapen och insikten i att det spelar kanske inte så stor roll. Allt måste inte alltid vara på topp.
Nej, och det finns ett större perspektiv. Men jag har känt också, och nu, det låter ju lite så här efterhandskonstruktion, men jag upplever att de senaste åren så har jag haft ganska många prestationsinriktade mål, även om inte jag har tävlat i någon sport. Jag hade mål att jag skulle klara en strikt muscle-up i ringar. Jag hade mål att jag skulle göra 70 kilo i bänkpress, även om det inte var något tävlingsgodkänt. Jag hade mål att jag skulle klara 100 kilo i knäböj, och ja, sen hade jag mål att jag skulle klara av att gå och köra de där jävla crossfit-passen som jag höll på med förra året. Så här. Det är ju också prestationsinriktade mål, även om inte det är så här hardcore-mål som du har. Och det har funkat jättebra för mig, och så har jag gjort alla dem. Och sen hamnade jag lite i en fas när jag var så här, men jag är bra.
Du är bra som du är.
Exakt, och sen har det kommit lite utför, och sen slog den här covid-grejen till med att så här, det blir lite svårare. För mig. Jag är inte på jobbet på Eken lika mycket. Jag kan inte riva av pass där. Jag har inte velat gå till Friskis och Svettis lika mycket heller. Av rent hygieniska, alltså smittspridningsskäl. För att på Eken känns det väldigt tryggt. För vi har extrema rutiner där. Och vi rengör varenda redskap som man tar i. Efter varje tagning på dem. Liksom och så där. Men på Friskis känns inte det lika tryggt. Och jag har inte velat gå dit när det är så här mycket folk. Och sen nu, men nu har jag hamnat i det här att jag börjar ta så här ursäkter också. Mm. Jag har ju också försökt lite så här, jag har tränat lite hemma. Jag har sprungit en del. Rör på mig gör jag ganska mycket. Jag cyklar och går varje dag. Och försöker liksom hålla mig igång i huvudet på det sättet. För i och med att jag jobbar nästan bara hemma så blir det ju, så måste jag liksom komma ut lite grann också. Så att jag har ju till och med varit ute och gjort så här intervallpass, löpning och sådana saker, och det har varit jätteskönt. Men just att jag inte har någon gymmotivation, precis som jättemånga som lyssnar på den här podden just nu, det tycker jag är lite tråkigt. Och det som händer mig när jag inte tränar, nu har vi precis pratat om att vi inte håller på med våra kroppar och sånt där, men det är ju att jag tappar ju muskelmassa, precis som alla andra. Och min grej i livet har ju aldrig varit att jag har känt att jag har behövt gå ner några kilon. Min grej är alltid att jag går ner några kilon. Och det kan ge mig lite så här ångest. För att jag vill också egentligen vara en stor beast. Liksom. Jag vill inte vara en liten mes. Det är typ dåligt för vårt varumärke har jag i perioder tänkt. Men samtidigt, så här, det jag säger nu är också så här. Jag vet att det kommer komma tillbaka också. Men jag längtar efter att kunna gå till gymmet. Jag vet att jag kan gå till Friskis och Svettis för att träningen pågår där och så vidare. Men jag har blivit väldigt mycket mera, det kanske också är på grund av att jag är tillsammans med Marcus som jobbar på covid-intensiven, liksom, att jag har försökt verkligen minimera extremt mycket kontakt med människor i mitt liv. Jag har ju slutat åka kollektivt. Jag jobbar nästan bara hemma. När jag träffar vänner så har jag träffat utomhus nästan bara och gått promenader och sånt där. Alltså förra veckan träffade jag en vuxen person förutom mina barn. Och allt det där tror jag gör att allting blir lite konstigt nu. Och du och jag hade ju en lunch idag tillsammans med vår kompis Karin. Och det var ju första gången som jag åt lunch med alltså kompisar. Alltså det är ju jättekonstigt. Mm. Förra veckan så sprang jag på en kompis på gatan när jag då var ute för första gången på hela veckan och träffade en kund. Och både han och jag var bara, en människa! Mm. Och så tog vi två öl på 40 minuter. Och bara, och så båda efteråt så här, det här är helt otroligt! Alltså det är ju så här med pensionärslivet. Och det tycker jag är bra. Jag tycker det är bra att jag har minimerat all typ av
sociala kontakter.
Ja, precis. Men det gör ju att alltså man blir ju lite knäpp. Jag kan ju känna mig lite knäpp här hemma. Mm. Alltså min poddlista är nere på sån nivå nu att det är så här, det är ett skämt. Nej, men jag brukar ju lyssna på så här P1 vetenskapsradion och språket och så här.
Du lyssnar på mindre smarta.
Mycket så här, lära mig saker och mycket så här ämnen om saker och kanske någon så här amerikansk cirkellivspodd och så här. Och jag liksom kände att jag kan inte så här ta in det. Och samtidigt så har jag ju mycket mer tid för att jag är så här isolerad och hemma. Och just de här promenaderna som jag går. Och nu känns det så här som att jag, alltså nu är jag inne på så här lille lördag med Ann Söderlund, där de pratar om så här att Camilla, alltså det här på riktigt hörde jag om dagen. Camilla Läckberg hade lagt ut någon bild. Och då trodde de, då hade de så här teorier om vad hon egentligen menade med den bilden, att det bilden egentligen handlade om en konflikt i hennes företag.
Jaha.
Alltså, och då kände jag också så här, det här är ett lågvattenmärke.
Så skönt.
Men hör, alltså, känner du inte igen dig i det här?
Nej, men jag, alltså, vet du, jag tror att det är en sak som är jättestor skillnad för mig.
Nu äter jag en till delikato.
Ja, nu äter du delikato. En stor sak som är jättestor skillnad för mig. Jag har också väldigt mycket mer begränsade sociala kontakter. Alltså verkligen. Men alltså, mina sociala kontakter är ju samma. Det är typ min grannfamiljen. Alltså, mm. Nej, men så är det ju. Att det som är att vi har ju, eftersom Ludde liksom, jag hämtar honom på förskolan, eller Anton såklart då, men han jobbar ju också hemma nu, vilket gör att vi har mycket mer tid. Jag lever ju ihop med en människa. Alltså, mm. Jag lever ju ihop med Anton. Så att jag menar, jag har ju honom varje dag. Det är en jättestor skillnad i ett förhållande. Och sen så är det ju så att när vi hämtar Ludde på förskolan, då typ är vi ute. Och då är det ju massor med folk ute i området.
Mm.
Så då bränner du av en kaffe liksom och snackar med några. Och jag, alltså på våra helger, Ludde går inte in. Alltså han är ute hela dagen.
Mm.
Vilket innebär att jag bränner ju av, och Anton också, alla som är ute på gatan i omgångar. Att så här, nu är någon förälder ute med sina barn, då tar man en kopp kaffe och sen hänger man lite med varandra. Och så här. Så att jag har också, vad ska man säga, jag har... De människorna jag har mest social kontakt med är de som bor i vårt område. För det är så jag har valt att ha mitt liv.
Mm.
Och det gör ju att jag väljer ju inte bort så mycket annat nu. För det har jag redan valt bort för att få ihop mitt liv. Är du med på vad jag menar? Mm. Att liksom, så jag är ju väldigt mycket där. Och det som jag kan sakna, faktiskt, som jag tycker är tråkigt, det är ju just det här typ som barnens matcher och sånt. Nu är det är ju så här jättehårt med publik till exempel. Så Anton är ju tränare för Lovisas lag. Det innebär att han åker med Lovisa på matcher. Och då är ju han där. Då åker inte jag dit med Lovisa och Ludde också. För då är det helt plötsligt tre personer till. Och sådana saker kan jag känna att det saknar jag mycket. Alltså det här aktivitetslivet. Att det är liksom samma sak så här, man ska, med alla aktiviteter, man ska inte hålla på att vara fler personer i stallet än vad det är, utan det är mer så här, lämna av och inte vara med. Det saknar jag. Och sen så kan jag känna just det här att man väljer bort så här, familje, alltså så här, när barnen fyller år och så här, det blir alltså lite så här att man inte träffas på det sättet man vill, att man håller liksom.
Jag bokade ju av min 40-årsfest.
Ja, precis.
Det var ju tänkt att det skulle komma 30 pers här till min lilla lägenhet.
Och ja, och det är klart att då är det så här 30 nya kontakter.
Det känns inte okej liksom. Nej.
Men sen så firar jag dig ändå, för ja. Det är bra. Men vi ses ju ändå.
Ja, men på ett lite mindre sätt, men det var inte bara för covid också. Det var också för att jag kände så här, jag har ingenting riktigt att fira just nu.
Nej. Men jag tror att i största allmänhet så är ju vi har ju annorlunda. Och jag har fortfarande kunder. Jag åker ju in till leken 1-2 gånger i veckan.
Mm.
Cyklar in till leken, får jag lov att säga. Så jag tror att så här, för mig är det lite så här, det pågår något typ av liv i någon typ av speciell bubbla. Men
att jag är galen när jag kommer ut och träffar folk.
Ja, typ, och det, att jag är där har jag inte.
En fritzelperson som har suttit i en källare och bara... Hallå, typ.
Ja.
Alltså, och det är ju helt
Jag tror inte jag har det på samma, eller jag har inte det på samma sätt, i och med att jag är så mycket ute med, för att jag har småbarn fortfarande.
Igår var jag på Lidl och så här, köpte en golvmopp.
Ja, men du spontant köpte en golvmopp på Lidl. Det är det roligaste jag har hört. Det är det roligaste den här veckan.
Men och så här, det är typ ett event i mitt liv.
Klara. Ja, men det är annorlunda. Jag tror att det är på frågan där.
Ja. Och tänk dig då om jag hade varit singel och varit så desperat eller någonting.
Ja.
Vilket det kan man ju få vara. Eller typ att jag ville så här ligga runt och typ hade en så här Tinder-profil. Vad fan ska man skriva på den i dessa tider? Går på Lidl ibland.
Men Klara, varför skulle du helt plötsligt vara det bara för att du var singel?
Nej, men jag bara tänker att det måste vara extra svårt. Jag tänker det så här,
ja, men att man känner sig mer ensam. Liksom.
Det roliga med det här avsnittet, Johanna, är att vi egentligen hade någon så här tanke att vi skulle prata om styrketräning efter 40.
Ja, men grejen är,
när vi tittade på show notesen, jag bara, men gud, det här, är så här handlar om att jag ska börja med någon så här seniorträning.
Nej, men det handlade om var för att vi skulle prata om träning i generationer typ. Men sen så insåg vi så här, fan, det låter som att nu fyller Klara 40, då är livet slut. Men så det vi vill säga med det här är att vid 40 börjar livet, var lite mer avslappnad, träna och må bra, sluta hålla på och äta en delikatoboll.
Ja, och det här avsnittet blev kanske lite speciellt, men vi skyller det på min ålderdom då. Ja. Jag blev lite gaggig. Så nu blev det så här. Jag vill bara berätta om en rolig grej som vi har just nu, och det är att vi har ju startat Patreon för alla som vill vara med och stötta podden. Vilket känns jättekul, men vi har inte varit så bra på att marknadsföra det. Det tar jag på mig, för det är jag som står för vår marknadsföring. Jag har inte varit så bra på det, Johanna, förlåt. Så jag har glömt att lägga ut det lite extra och sådär. Men vi har några gulliga personer där som är både hejaklack och några som är så här, nästan jobbar på styrkebyrån och så. Och där har jag precis lagt ut att man får välja ett t-shirt-tryck. Och om man är Patreon, då får man t-shirten gratis om man är med och röstar på trycket. Vi har fått in förslag som... Vänligen, den gillar jag. Svart själ. Delikatoboll och kaffe eller någonting. Och snygg naken var det någon som tyckte att det skulle stå. Så här, lite olika tryck. Så alla patrons kommer få rösta på vilken t-shirt det ska bli. Och så kommer de få en. Och sen kommer alla som vill kunna köpa de här t-shirterna.
Som en limited edition.
Ja, så kommer vi fortsätta göra lite så här limited edition-tröjor. Och idén fick jag därför att det är så himla ofta som någon säger till oss så här: åh, kan inte ni trycka det här på en tröja? Eller kan inte ni trycka på det här på en tröja? Typ skrik på en gubbe och sånt där. Och det är ju vi känner ju alltid så här, men det blir så liten upplaga liksom. Alla kommer inte vilja ha skrik på en gubbe t-shirt. Så då har vi liksom inte gjort det. Men i och med att det är limited edition så gör vi dem print on demand. Så då kommer det vara lite längre leveranstid på dem. Men man kommer kunna få det trycket som man vill. Så om man vill bli patron, går man in på patreon.com/styrkebyrån. Så kan man få vara med och rösta på en tisha. Ja, det var bara det jag ville säga.
Okej, men hurra för Klara som ändå har fyllt 40 nu då.
Jag är 40-plussare.
Skål för livet.
Jag går och skjuter mig själv.
Pussar.
Nej, jag skojar bara. Hejdå.